Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 211. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Även om vi fortsatt, i likhet med väldigt många andra, befinner oss utspridda. Hej, hej.
Hej.
Hur har ni det i dessa dagar?
Ja, det är bra, förhållandevis bra. Så länge man inte är sjuk så är det väl bra, antar jag. Det är väl där ribban ligger nu för tiden, känns det.
Man är privilegierad, frisk och har möjlighet att vistas ute i utemiljö, trädgård och så vidare. Så nej, det funkar.
Ja.
Jag tänker att vi idag ska ägna oss åt lite verklighetsflykt genom att prata om och jämföra de sex SM-guld som Malmö FF har tagit på den här sidan millenniet. Men allra först så ska vi prata lite grann om lite mer aktuella saker. I första hand de datum som i alla fall just nu är det som gäller, enligt förhoppningar från Svenska Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet. Det vill säga att man ska spela cupkvartsfinaler den 1 juni och hoppas komma igång med Allsvenskan den 14 juni.
Och i de här senaste uppgifterna så är det en ganska märklig grej, därför att man skriver sen att man vill spela semifinaler och final i cupen helst i juli månad, annars får det bli början på juni.
Ja, det beror på vad UEFA säger, eller?
Ja, precis. Ja.
Vad tror du om detta, Max?
Nej, det är ju fullständigt orealistiskt ännu en gång. För att vara hård och koncis. Så sent som igår så gick FIFAs chefsläkare ut och menade att man skulle stoppa all fotboll till 1 september. Nu tror jag att han delvis tänker då i termer av de här icke avslutade ligorna framförallt, men han pekar ju på alla de bekymmer. Det handlar ju inte bara om att gå ut och spela, utan det finns ju risker med det här, och både för spelare och andra inblandade. Det finns hela samhällssituationen. Det handlar om, ska man belasta sjukvård och så vidare. Och framförallt så finns det ju inget klartecken ens för att spela träningsmatcher. Att liksom tro att vi ska spela cupfotboll om nästan exakt en månad i Sverige, tycker jag är, jag tycker det är dumt och oansvarigt av Svenska Fotbollförbundet att det ens går ut med det.
Varför tror ni att man gör det då?
Jag vet inte. Jag har faktiskt tänkt rätt mycket på det, för att det är likadant både med damansvenskan och med herrallsvenskan, att man laborerar. Det är klart man måste förhålla sig till datum, men man har ju från början valt att vara helt orealistisk i sina val. Och jag läste faktiskt en intressant krönika av Johanna Frendén i Aftonbladet precis innan vi pratade, att Frankrike har bestämt sig nu är definitivt att inte spela klart ligan, utan satte tidigast 1 september. Och det är just det där, det måste ju vara bättre att flytta fram till någonting som det är realistiskt, det vet vi inte, men i alla fall som kan låta realistiskt, så det finns en möjlighet till. För man lurar bara sig själv. Det här handlar naturligtvis om sponsorer och tv-bolag. Det är sponsorer som trycker på och vill ha igång spel. Så är det. Fredrik, jag känner att jag avbröt dig innan du var på väg att säga någonting. Men det, kanske är...
det är lätt att bli så, lite fördröjning och så öppnar man munnen och så har någon annan. Nej, men jag tänkte så, alltså, även om Folkhälsomyndigheten skulle ändra sina rekommendationer så att det liksom blir tillåtet med spel, givetvis inte inför publik då. Det är ju en fåfäng förhoppning förstås. Det är nästan så att jag inte ens ser det hända i år faktiskt, att det skulle bli spel inför publik. Men ponera då att de gör det och ändå att ett lag får ett fall av smitta.
Precis.
Och då kan ju det laget i princip bli helt utraderat, för det handlar ju fortfarande om att sätta sig i karantän. Så att alltså, det kommer ju ställas inför sportsliga utmaningar som ändå kommer, och det, så, det kommer ju ske att man får in smittan i ett lag. Då, det kan man nästan garantera. Då måste ju helt, då blir ju, då får ju det laget liksom, då får man göra om spelschemat för det laget, och i en tid då spelschemat är komprimerat nog. Så jag kan inte se hur det skulle... Jag tror egentligen bara att det på lång sikt kommer fördröja ytterligare genom att börja för tidigt. Det kommer bara uppstå nya problem.
Det finns ju ännu mer aspekter liksom med resande och såna här grejer också. Men alltså, så länge läget är som det är, så är det ju svårt att se det här. Sen tror jag, och det har jag skrivit tidigare, att jag tror att den dagen fotbollen kan få ett okej att spela utan publik, så kan det vara en viktig del i liksom den här återgången. Därför att idrott och fotboll är en viktig stimulansfaktor för många människor. Så är det ju. Och vi behöver ju saker att kunna se fram emot, men det måste ju vara realistiskt. Och just det här med, som Fredrik Lindström tangerar, att man fortfarande pratar om cupmatcher inför publik. Alltså, man ska ju ha klart för sig att kvartsfinalen står bland annat mellan Malmö FF och AIK. Vem skulle tillåta överhuvudtaget att få in publik på en sån match ens i slutet på sommaren? Jag kan inte tänka mig ens. Det är väl snarare som du säger också, Fredrik, att det kan vara nästa år vi pratar om.
Mm. Nej, jag vet inte. Jag tror helt enkelt man får... Det är ju ett visst mått av önsketänkande i det hela, tror jag. Att man vill liksom... Man vill väl ge klubban ett hopp, någon slags morot. Kämpa bara lite till så har det löst sig snart. Men det blir nästan kontraproduktivt istället för att... De kan inte arbeta utifrån en verklighet som aldrig kommer inträffa. Det blir liksom, det finns ingen, nej, det kommer inte lösa någonting.
När tror ni att man någon gång kommer att nå en tidpunkt där man säger nej, förresten, vi stryker kuppen?
Ja.
Och varför har man inte nått dit än?
Nej, men det är hela deras agerande, det är ju så oerhört märkligt. Alltså, det är ju ska man vara super, men jag ska inte säga pessimist, men superrealist, så pratar vi kanske en enkel serie i Allsvenskan med start i augusti månad. Alltså det känns precis som de är i ett parallellt universum. De är inte... Och sen, vad man ska komma ihåg vad det gäller publik, så kan det ju faktiskt bli mellanlägen också, eller så kommer det ju bli mellanlägen. Det kan ju vara så att man under hösten i bästa fall då kanske plötsligt tillåter 4000 åskådare på stadion. Alltså någon sorts procentuell fördelning om man sprider ut dem över arenan och så vidare. Det kommer ju vara helt sådana här lösningar som ingen ens har funderat på eller tänkt på. Klubbarna sitter ju säkert och kliar sig i huvudet rent ekonomiskt och de ska göra med årskort och så vidare. Men
jag ser väl framför mig någon slags verklighet där man gör så att man, att alla klubbar spelar inför tomma läktare och att man börjar faktiskt ta betalt av publik i någon slags, alltså man får lov att lösa biljett till matchen på något sätt. Och jag tror att de flesta som har löst årskort nu helt enkelt kan tänka sig att skänka dem till klubben, de pengarna. Men kanske lätt för mig att säga som inte har löst något årskort alls. Det känns inte helt orimligt. Det är som det blir någon slags välgörenhet istället.
Svårt att säga om det verkligen blir så. Men Göteborg sålde ju biljetter till en inställd träningsmatch i helgen. De vinner 1,5 miljoner. De sålde 54 000 biljetter för 25 kronor styck.
Jag gjorde väl något liknande. De kunde skapa ner den här bottenlösa avgrunden som är deras ekonomi.
Ja. Det är svåra med allt det vi sitter och resonerar om, det är ju att ingen vet. Och alltså, det mesta brukar ju ha ett slutdatum, men här finns ju inget datum när man... När det kan börja ske saker. Så det kan bli en intressant utveckling att se nu om vissa länder faktiskt försöker dra igång fotboll trots allt.
Tyskland verkar vara de som är längst fram i tankarna. Men som sagt, det är så oerhört mycket saker att tänka på runt med transporter. Och det är en sån sak som att om spelet drar igång, man måste väl se till så att alla barer, inga barer kan ju visa matcherna på storbild, för då har du ju folksamlingarna direkt. Hur reser man och hur bor man? Måste man åka buss tillbaka på natten så man inte bor kvar? Det finns ju hur mycket som helst.
Det är rent man har två bussar för att folk inte ska sitta för nära varandra.
Du får inte byta om i omklädningsrum, utan du måste direkt ut på planen. Var ska du byta om? Hur ska du göra?
Och den praktiska aspekten av att släppa in då kanske 4 000 personer, att de ska liksom vallas in så de står på varannan rad och kanske med tre platser emellan. Alltså, bara den processen tar ju... Man får vara på plats en god tid innan match, ska jag säga, för att få sin plats. Så det är så mycket som följer själva alla beslut som man liksom inte tänker på.
Och i botten, så även om fotboll då, jag kan tycka det är en liten viktig idé, så måste vi ju liksom tänka på att människoliv, hälsa, ekonomi, jobb och allt det här kommer före. Så att det är ju, vi målar kanske en dyster bild, men det är många parametrar som ska fungera för att det här ska bli verklighet. Och förhoppningsvis i sommar på något sätt i alla fall.
Ett lag som vi verkar lägga steget för är annars Hammarby. De avverkar ju internmatch för annat. Och det har väl inte undgått någon att Zlatan Ibrahimovic har både tränat med Hammarby och medverkat i en intern match. Och det finns ju en del att säga om detta. Då tänker jag inte främst på Hammarbys interna agerande, utan kanske det som Zlatan sa i intervjun efteråt. Och Fredrik, du skrev ju en krönika här med rubriken "Vad är det Zlatan inte förstår?" Och då tänkte jag ställa den frågan till dig.
Nej, men jag tycker att det är... Jag tycker det är ganska intressant, och det är en sak man måste skilja på här. Jag tycker liksom att Zlatan, det är ju vad Zlatan gör. Han har ju tillåtit sig att göra precis vad han vill. För man har fått mejl av de som invänder mot det, och det som invänder mot mitt resonemang och skriver att Zlatan får väl göra vad han vill. Och det är absolut inga problem. Han får göra precis vad han vill, men det är så konstigt att han ställer krav på hur andra ska känna kring hans agerande. Att han verkligen inte kan, att han tycker att andra ska vara tacksamma oavsett vad han gör. Och när han egentligen faktiskt från MFF-supportrar har egentligen fått oreserverad kärlek på ett sätt som väldigt få fotbollsspelare har fått någonstans i världen. Jag vet, vi har ju Totti i Roma till exempel. Vi har Gerard i Liverpool. Och Zlatan i Malmö. Jag tycker faktiskt det är jämförbara. Det skulle väl vara Napoli och Maradona som kanske är lite vassare, men men på så sätt, det är mycket historia som ligger bakom Zlatans agerande, och det är klart att han har känt en tagg över hur han blev behandlad som ungdomsspelare, och det är sånt läker ju inte över en natt liksom. Men det är svårt att använda det mot Malmö FF just nu. Malmö FF är inte samma klubb som de var för över 20 år sedan. Jag vet inte om det var något svar på frågan, men jag har svårt att förstå att han inte kan förstå det, att reaktionerna blir som det blir med tanke på var han har spelat i sina klubblag och vad han har brottats med för publiktryck och sådär. Vi har ju Real Barcelona och Manchester Derbyn, PSG mot Olympique Marseille och så vidare liksom, att den typen av känslor kommer bubbla upp, och kanske speciellt till Malmö då, som har tagit honom till sitt hjärta så mycket.
Kan det ha någonting att göra med att han ändå liksom tillbringade så lite tid som seniorspelare i Sverige? Att han kanske inte tänker att de här supporterlojaliteterna som finns i allsvenskan kanske ändå har gått honom lite grann förbi?
Jag tror inte det, med tanke på hur han genom åren har pratat runt och kring Malmö FF och vad det betyder för honom. Kom ihåg att han ordnade storbildsskärm på Stortorget när PSG skulle hit och spela. Och så sent som när statyn avtäcktes så var ju allt fantastiskt med Malmö, och det var hans hjärta. Så att, nej,
Däremot så det man kan säga är att han förstod inte hur stark reaktionen skulle bli. Det gjorde han inte. Men varför han inte gjorde det är svårt att begripa, tycker jag.
Mm. Ja, det är det som är det intressanta. Och sen så, det är också en förklaring. Han backar ju inte i något fall. Han har ju väl egentligen aldrig bett om ursäkt för någonting. Och det är liksom... Det är ju ingen som kanske kräver det av honom heller egentligen, att han ska göra det. Men det är mer att han på ett sätt nästan målar in sig ett hörn på något sätt och strör lite salt i såren. Liksom. Det kan ju också... Rent utifrån kan man ju betrakta det som en smula orättvist mot Malmö FF, som faktiskt de senaste åren har jobbat väldigt hårt på relationen. Och nästan liksom... De har ju verkligen undvikit ämnet på frågan om vad de tycker om Zlatans engagemang i Hammarby. Liksom. Det är inte så att de... Någon förutom Marcus Rosenberg, som har liksom talat ur skägget, så att säga. Och Marcus Rosenberg var ju oerhört diplomatisk, vältalig och rak. Liksom. Han var inte rädd för ämnet på något sätt. Men han sa ju vad han tyckte, för eftersom han själv är en MFF-supporter till mångt och mycket.
Ja, nej, men Fredrik nämnde ju här innan hur Zlatan kände sig förfördelad en del i MFF som ung. Men jag tror, och hur han blev behandlad i Malmö FF. Men jag tror att man måste se det på andra hållet också, hur han behandlade Malmö FF som väldigt ung, om man uttrycker det sig. Det är inte så alltså att Malmö FF inte gjorde insatser för honom redan då. Och att plötsligt vända allting till att det är synd om honom själv. Och allting är, det är ju samma med övergången till Ajax. Zlatan var ung. Ingen visste, han var en jättetalang, men ingen visste vad det skulle leda. Plötsligt så är allt Malmö FFs fel. Jag tycker det där är lite märkligt. Jag förstår framförallt inte vad det har med dagens situation att göra. När det liksom känns som att under en följd av år förhållandet har varit bra mellan Zlatan och MFF.
Det är intressant. Jag tycker att det är intressant det här med det första kontraktet. Då, han ska väl ha fått ett PlayStation eller vad det var. Jag antar att det är det kontraktet han syftar på. Hur tajmingen är att han tar upp det, för att under en period så var ju det överhuvudtaget inget något han pratade om, men på senare tid så är det som att det poppar upp lite grann då och då. Det känns inte som att det är en slump liksom att han börjat liksom diskutera det igen. Sen så tyckte jag, om man bara tittar på den här intervjun då, att det var, han är ju lite märklig, Zlatan. Han får ju frågan då till exempel om, kan du tänka dig att spela för Hammarby? Och då svarar han så här, jag har ju alltid sagt att jag ska spela i Allsvenskan och sådär. Det har du väl inte alls?
Han tappade nivet inte där, va? Gjorde han inte det? Det var min tanke.
Ja, jag vet inte om man ibland, för att, och sen, det är liksom ett lite dåliga budskap. Han är inte så stringent och inte så konsekvent. Så att man vet liksom inte riktigt vad han menar med det där. Och i intervjun så är det också väldigt oklart vem han riktar sig till många gånger. För att min känsla är att han är sorgsen över den här situationen. Han kanske inte bryr sig så mycket om att MFF och hans relation är inte så bra. Men jag tror att det smärtar honom att Malmö verkar ha vänt honom ryggen. För att Malmö har ju alltid liksom legat honom varmt om hjärtat. I alla fall det är den uppfattningen som jag har liksom när han kom. Och det liksom blev ett säta på Turning Torso och så vidare. Det har varit mycket sådana. Det känns ändå som att det betyder ganska mycket för honom. Och jag tror att om det är något som smärtar honom så är det. Men i den här intervjun så vänder han sig lite till folk i Malmö, lite till MFF. Sen så verkar han specifikt prata till vissa supportrar. Och i något meningsutbyte så tror jag han riktar sig till de som förstörde statyn. Så när han säger det här, de som vet, de vet. Då vet man inte riktigt vilka han menar att de är. Så det är lite oklart.
Sen tycker jag man måste vidga det här lite grann, alltså även om vi ska prata mest om Malmö FF. Men hela, alltså jag tyckte bara det blev osmakligare ju mer jag tittade på det här evenemanget. Det visade sig också att Zlatan fick betalt för intervjun och han tydligen skänkt pengarna till Hammarby. Men när liksom det här MFF-delen av intervjun var avklarad så handlade ju allt om att Tommy Åström skulle prata allsvenskan och få Zlatan och säga att han kanske skulle spela där. Det kändes som en fullständigt desperat marknadsföring och att det handlade bara om pengar det här. Och hela det här liksom jippot som skapades. Och då är vi egentligen tillbaka till det vi pratade om innan. Att ska man få någon trovärdighet i hur svensk fotboll ska starta om efter det fruktansvärda som händer runt omkring oss, så är det ju inte sådana här saker man behöver. Och att förbundet överhuvudtaget kunde tillåta det här jippot är helt obegripligt för mig.
Men är det förbundets sak att godkänna det då?
Alltså det, men det är ju där det är en massa hårklyverier just nu. Vem som, alltså eftersom vår folkhälsomyndighet utfärdar rekommendationer. Men jag menar att, att i de här sammanhangen, det var ju samma sak när Stockholms fotbollförbund skulle köra igång sina serier, att någon måste ju peka med hela handen. Och det, det är inte vanliga regler som gäller nu, utan nu är det ett krisläge där man liksom får sitta till och skapa det här på något sätt. Och om inte Svenska fotbollförbundet kan göra det direkt, så får de gå till Svensk elitfotboll och säga att ni får inte göra det här. Det här strider mot det som är bestämt.
Då lämnar vi nutiden och blickar bakåt. Eftersom det inte pågår så mycket tävlingsfotboll just nu, så får vi titta på sådan som har varit. Och då ska vi, som jag nämnde inledningsvis, prata om Malmö FFs 6 SM-guld på den här sidan millennieskiftet. Vi har försökt att jämföra och ranka de här gulden utifrån 6 olika kriterier. Då är det alltså målvakt och försvar, mittfält, anfall, bänk eller truppbredd, tränare och konkurrens. Och man kan generellt säga att det som drar ner betygen på guldupplagan är konkurrensen, eftersom Malmö FF i många fall har ganska överlägset.
Det har varit det svåra, tycker jag, när man ska värdera konkurrensen, för att vissa år har konkurrensen känts svag på grund av att Malmö FF har varit så oerhört mycket bättre. Mm. Det kanske egentligen racet bakom Malmö FF har varit väldigt, egentligen kvalitativt på sitt sätt, men MFF har hållit en högre nivå. I alla fall med uppfattning och upplevelsen varit så de senaste säsongerna. Men det kanske jag, nu ska inte föregå.
jag vill lägga till därför att nu har vi pratat om så mycket om tråkiga saker, att jag, när man har tittat tillbaka på de här matcherna, jag har sett alla utom en, tror jag det är nuläget, så frapperas man av vilken fantastiskt bra fotboll, vilka fantastiskt bra lag Malmö FF har haft. Och man inser, jag tycker på något sätt att man inser ändå mer vilken resa de har gjort genom de här. Alltså för att alla de olika årgångarna på olika sätt, hur de har spelat och så vidare, det är faktiskt imponerande. Mm. Och underhållande.
Jag har i alla fall räknat ihop de här siffrorna och sen dividerat varje årssumma med 18 för att få fram ett medelvärde. Och då tänker jag att vi kör de här i omvänd poängordning. Så att vi börjar med det guldet som har fått lägst värde. Och det är egentligen
Du sa att vi hade 1-5 i betyg, va?
Ja, precis. Nej, det sa jag inte alls. 1-5 hade vi i betyg, exakt. Det är 2 som delar femteplatsen, men jag tänker att vi ska börja med guldet 2010 som fick 3,6. Och det var ju det året där guldracet stod mellan Malmö FF och Helsingborgs IF och inga andra överhuvudtaget. Om vi börjar där någonstans, när ni har tittat och fördjupat er i, tittat tillbaka på den här säsongen på samma sätt som jag har gjort lite grann, antar jag, är det någonting som förvånar er så här? Alltså skiljer fakta sig från era minnesbilder?
Nej, kanske inte egentligen, men det jag reagerade mest på var väl egentligen att om man tittade offensivt så var ju inte MFF så starkt egentligen då. Om man tittar till anfallsbesättningen, eller man var rent ut sagt ganska svaga. Det fanns ett bra mittfält, men anfallsmässigt var det lite rörigt hela säsongen.
Ja, precis. Det var ju inför det höstderbyt, så det klassiska, en av de mest, vad ska man säga, känsloladdade matcherna som har spelats på stadion. Champions League inräknat, vill jag faktiskt säga, var ju det derbyt, höstderbyt mellan MFF och HIF. Då MFF alltså har båda sina anfallare skadade, eller är det båda som är skadade? Både, eller avstängda.
Avstängda.
Ja, och det är alltså, jag kommer ihåg en sån pressträff, det skulle aldrig hända nu, där alltså Alexander Nilsson och Dardan Rexepi släpps ut utanför omklädningsrummet, alltså utanför stadion, och så står vi där och så, de vet ju förmodligen vem av dem som ska starta. och så står det liksom hela presshopen där och försöker liksom luska ut det hela, och känslan är väl att det ska bli Dardan. Men ingen vet riktigt säkert. Kanske om man tittar på förtroendet dittills har väl Alex Nilsson kanske gjort lite mer. Han spåddes ju bli den stora kommande målsprutan vid den tidpunkten. Men det säger någonting om anfallsuppsättningen liksom i ett derby där man möter den enda riktiga guldutmanaren.
Den ordinarie anfallsuppsättningen var ju då alltså Daniel Larsson och Argon Mehmeti. Om man tittar på hur säsongen såg ut i stort så kan man säga att någon slags genomsnittselva var ju då Johan Dahlin i mål, backlinjen från höger med Ulrik Winsang, Daniel Andersson, Pontus Jansson och Ricardinho. Mittfält från höger med Guillermo Molins, Ivo Pekalski, Wilton Figueiredo och Jimmy Durmaz eller Gilan Hamad. De hade faktiskt lika många matcher från start. Nej, Hamad hade 15 och Durmaz hade 14. Och sen så då Larsson och Mehmeti på topp. Och det är när de gjorde ju... Det känns ju lite tunt sådär. Samtidigt när man tittar så gjorde Larsson och Mehmeti 10 respektive 11 mål den säsongen.
Mm. Mm. Det man kan säga där som var lite intressant tycker jag, det var ju till och med spekulation om att både Alex och Dardan skulle spela eftersom Molins var mittfältare i det läget. Men det Roland Nilsson gjorde var att han flyttade upp Molins och satte in Jeffrey Orbin från start som gör en helt fantastisk match i det här derbyt. Och det gör även Daniel Larsson, han är också väldigt, väldigt duktig. Alltså, derbyt är ju inte bara stämningsmässigt utan det är en väldigt bra match. Och det är ju den som avgör allsvenskan kan man säga. Men det var ju lite lappa och laga över det hela, det kan man inte komma ifrån.
Det är också, hela det året är ju ett bevis för att kontinuitet på tränarposten faktiskt kan betala sig. Man ska inte komma ihåg att Roland Nilsson var synnerligen ifrågasatt 2008. När han tog över efter Åkerby så gjorde ju faktiskt MFF en tabellmässigt sämre placering än året innan. Och 2009, upp och ner, ganska misslyckat 4-2-3-1 försök. Sådär. Det var mycket missade chanser och nästan matcher det året. Men MFF var tydligt inte redo att vinna guld 2009. Men 2010 så stämde allting och det är mycket... Det är det som gör att det finns ju en grundtrygghet och en liksom... Det är mycket unga spelare i truppen som tar för sig och kommer in och gör det väldigt, väldigt bra. Det är inte bara Dan Aleksepe utan det är även Ivo Pekalski gör ju en säsong som är helt overklig egentligen.
Jag satte ganska hög tränarpoäng på det här guldet just på grund av det här lappandet och lagandet. Mm. Som ändå gick ihop på något sätt.
Mm. Och så fick han ju till den här uppsättningen, alltså Ivo och Wilton Figueiredo funkade ju. Det var ju motorn i laget på något sätt.
Mm. För inför säsongen så var ju det stora pratet om att MFFs centrallinje var ju inte tillräckligt stark liksom. Men i backlinjen gör Jasmin Suric en fantastisk säsong. Fram så länge han är hel. Sen tar Pontus Jansson över och gör det ju i stort nästan lika bra får man väl säga. Man hittade ju en känsla, liksom alla som kom in, allt stämde. Liksom en begränsad spelare som Iago Fernandes som värvades under sommaren där. Han började ju avgöra matcher. Och Dardan då som sagt. Och sen den här, en viktig sak skedde ju redan i januari tror jag den säsongen. När Roland Nilsson klipper med Hans Gren som var väl, ja man får väl säga att han var direkt illa omtyckt i truppen. Det krävs ganska mycket, de var väl närmast bästa vänner utanför planen nu och efter det, jag vet att jag pratade med Roland Nilsson något år efteråt borde det varit så länge var han inte kvar, men några månader senare och han hade inte pratat med Hans Gren efter det. Det var liksom som att han offrade lite sin vänskap för att liksom kunna ta nästa steg med laget. Så Pep som kom in då blev ju avgörande på många sätt.
Alltså, Pep Lothé var ju en, alltså från att Hans Gren var ju en dysterkvist utan dess like. Tyvärr, så är det ju. Men Pep kom ju in med glädje och övningar och mycket spel, mycket tävling. Han ordnade grillfester. Alltså han blev ett shit i laget som det betydde väldigt mycket.
Mm. Ja, det var ju liksom, hela atmosfären runt Malmö blev lite gladare runt A-laget eller man ska säga. Det var lite mer uppsluppet. En viktig aspekt av detta skulle jag säga, det är rent vad ska man säga, lagmässigt, namnmässigt så är det ju inte det starkaste, men för mig för mig som kom utanför det här, som jag flyttade till Malmö, var det 2008 kanske det var, och då, det laget då var ju någon slags lite rester av det här, man ska inte kalla det för ett misslyckat försök, men någonstans var det ändå ett misslyckat försök att 2005 slå sig in i Europa på allvar. Och åren därefter var ju ganska dystra. Det här var ju ändå ett lag som jag som nyinflyttad kunde relatera till och kunde förstå. Det var liksom lättare att prata med spelarna. Det laget som vann 2004 var ju liksom, de var ju liksom sprungna ur en annan mylla, eller vad man ska säga. För laget 2010 var ju liksom, det var på många sätt hela Malmös lag representerade den här nya staden, och så att säga, det var mycket spelare med utländska efternamn. Och det var ganska speciell tid i Malmö också. Vi har ju den här serieskiten Mangs härjade ju Malmö under den här perioden, och jag för mig att det var efter att MFF vann guldet 2010, så han greps två dagar efter liksom. Det var en orolig speciell tid med Malmö FF i Malmö, medan det här nya unga MFF med spelare med rötter från överallt liksom, det stod för något väldigt positivt i en svår tid. Och det var, jag minns det som att det var rent känslomässigt så var det var en väldigt häftig resa hela den säsongen, och framförallt under hösten då, för det betydde någonting, det här guldet. Man ska inte dra för stora växlar av idrott kanske, men det känns som att det betydde mer än att bara vinna ett SM-guld just den hösten. Det var seger för hela Malmö på något sätt.
Vi kommer komma tillbaka till det, men det var ju egentligen samma sak där just 2004, att det var ju också någonting som betyder mycket för hela staden. Men jag tänkte på de här unga spelarna, det är ju liksom här vi får första gången ana vad Jimmy Durmaz och Gillo Anamad ska ställa till med i Malmö FF, och det är, där börjar en väldigt spännande resa.
Och Guillaume Melins också, han var väl lite mer etablerad. Ja. De tre såg sig ofta tillsammans, medan Molins fick lite vara storebror och de andra var yngre tvillingbröderna.
Och sen som sagt också Roland Nilssons lyckade omskolning av Pontus Jansson till mittback. Ska man inte glömma heller.
Det var ju på så många omskolade. Daniel Andersson omskolade till mittback. Wilton omskolade till mittfältare.
Det var lite förändringar.
Och Jeffrey Åben egentligen skolade väl samtidigt om sig själv på många sätt. Han var ju inte värvad som den typen av spelare han sen blev.
Det intressanta med honom och HIF-matchen är ju faktiskt att han spelade central mittfältare där.
Men han formade som till en helt annan typ av han hade varit lite så, vad ska man säga, lite oansvarig, lite lynnig, vill gärna dribbla, avsluta själv, och så han blev en lagspelare, en ledarfigur som kunde liksom offra sig själv för lagets bästa på ett helt annat sätt, och nu har han ju liksom, det har han ju byggt vidare på som efterkarriären i Malmö FF också, som just ungdomsledare, och spås väl kanske faktiskt kunna ingå i en A-stab om inte allt för många år.
Sen kan man ju säga att det blev avgörande i sista omgången det året, men det var aldrig något snack. Malmö mötte Mjällby och var väldigt, väldigt överlägset. Vann 2-0. Agon Mechmeti när han gör 1-0, sen var det liksom klart. 2-0 kommer sent i matchen. Wilton figur. Nej.
Och det är Wilton avgör allt.
Det är Wilton. Ja. Men de var helt överlägsna i den matchen. Men det var ju att HIF hakade på hela hösten. Och Malmö hade ett par dippar strax före slut som ställde till det.
Men vi ska ju inte, under det här året också, MFF plockar ju 67 poäng. Det är ju mäktigt liksom. Men vi måste ju också gå igenom lagen. Alltså det här skulle man aldrig kunna gissa egentligen. Lagen som kommer på plats 3-6. Det är alltså Örebro SK, Elfsborg, kanske inte så helt oväntat, men sen är alltså Trelleborg och Mjällby, nykomlingen Mjällby. Det här året är alltså AIK regerande mästare. Det är det här AIK som har vunnit de säkrade SM-guldet borta mot IFK Göteborg, och det var det här 2-9 och hela den biten. De kommer alltså på 11:e plats, förlorar 15 av 30 matcher. Det säger väl någonting om att det var ganska många förmodade topplag som inte riktigt levde upp till förväntningarna den här säsongen.
Mjällby hade chansen att bli 4 i den här sista matchen faktiskt.
Sista avslutningsvis på 2010 så tänkte jag bara nämna de två unga anfallarna som vi pratade om i början. Det vill säga Dardan Eriksepi och Alex Nilsson. De spelade ju varsin match från start. Den här matchen mot HIF var Dardans enda och han gjorde ju mål i den. Alex Nilsson spelade en match från start mot Brommapojkarna, har jag för mig. Gjorde 2 mål. I andra änden av det spelet hade vi Rick Kreuz som var på sin svanesång i Malmö. Han spelade 2 matcher från start, även för att förlora båda. Samma snittbetyg, det vill säga 3,6, fick guldet, det senaste guldet, 2017. Det har man kanske lite färskare i minnet, men jag tänker ändå dra någon sorts representativ 11 för Malmö FF den säsongen. Johan Wieland eller Johan Dahlin i mål. Det blir ju byte där på sommaren. Backlinje från höger, Anton Tinnerholm, Lasse Nilsson, Frans Brorsson, Berang Safari. Mittfält från höger, Erdal Rakip, Oskar Lewicki, Anders Christiansen, Joe Inge Berget. Och anfallspar i huvudsak Marcus Rosenberg och Pavel Cibicki. Cibicki lämnade ju för Leeds och sen var det ju ganska jämnt skägg mellan Alexander Jeremejeff och Carlos Strandberg, även om Jeremejeff spelade mest. Övrigt att anmärkningsvärt från den säsongen är ju att man plötsligt upptäckte att Yoshima Yotun inte alls var vänsterback utan defensiv central mittfältare. Han spelade 17 matcher från start innan han försvann till USA. Värt att nämna är också att Rasmus Bengtsson den säsongen bara spelade 6 matcher från start i Allsvenskan.
Mm. Och att tränaren heter Magnus Persson.
Ja, precis. Vad tänker ni på när ni tänker tillbaka på säsongen 2017? Vad är det första ni tänker på då?
Den är lite svår. Den gick liksom lite på automatik på något sätt. Jag tycker att 2016-2017 är lite sådär volym 1, volym 2. Någonstans. Om man skulle se dem som en dubbelskiva eller något sånt där. För att det var som att 2017-guldet kom bara farten liksom.
Ja.
Men jag minns det som efter den att man genom hela säsongen, och jag vet att det var en sån sak som att man inom MFF var lite sura på också, att det var ganska mycket gnäll från alla möjliga håll på laget. Att det såg inte bra ut. Ändå så fanns liksom, statistiken talade för att MFF var bra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Resultaten inte minst talar för att MFF gjorde det väldigt bra. Men det var någonting ändå liksom som inte riktigt, något svårdefinierat, som inte, det var inte som att det sprudlade inte på det sättet man kanske hade sett tidigare någonstans.
Nu vet jag inte om man ska väva in det i detta eftersom vi pratar allsvenskan, men det var ju också den här totalt fiaskot i Europa mot Vardar Skopje på sommaren liksom, där laget underpresterade något gruvligt och där även Magnus Persson underpresterade, och det fanns väl någon sorts osäkerhet kring, vad ska man säga, det sprudlade inte vad säger runt laget eller runt honom.
Men känslan var kanske att den här säsongen hade mer att göra med individuella prestationer än att laget faktiskt kunde bara nöta ner motståndet. Jag vet inte.
Mer än 2016, eller?
2017.
Ja, jag tyckte, var det mer så 17 än 16?
Mer så 17, tycker jag.
Ja.
Det är liksom, det är oerhört svårt att liksom peka på det, för att resultaten talar. Men det var ju någonstans, så hade MFF skaffat sig en ekonomisk särställning där man ställde krav på att man faktiskt skulle avgöra matcherna tidigare och mer övertygande. Det var väldigt många sena avgöranden. Erdal Rakip typ avgjorde väl 10 av matcherna på övertid själv den här säsongen.
Ja, men det spelade runt laget. Sen var det ju just mittfältet var ju starkt med Berget, Christiansen och Lewicki.
Ja, mittfältet är extremt. Malmö FF gör ju alltså 63 mål den här säsongen. Det är 9 fler än den som är näst bäst. Och ändå har man ingen målskytt som är bättre än Jo Inge Berget som gör 10 mål.
Nej, för det säger ju någonting. Rosenberg gjorde inte mycket mål
det
året.
Nej, det var, om man får lov att säga så, om man får lov att säga så, så är väl det här någonting av en mellansäsong för Marcus Rosenberg. Får man säga så?
Ja, där kommer jag tillbaka lite grann till det här Europa-misslyckandet också. Jag tror det präglade laget under andra halvan av säsongen. Mm. Att det var en så stor besvikelse liksom, att man skulle möta FC Köpenhamn i nästa omgång och allting var liksom upplagt för en Europa-resa. Och så blev det total pannkaka. Och året innan hade man inte spelat i Europa. Mm. Så jag tror faktiskt att rätt ofta det här hänger ihop någonstans.
Okay. Jag ska rätta mig själv för jag kan inte... inser att jag inte kan läsa innantill. Jotun gjorde 14 matcher från starten, inget annat.
Sen kan man ju... Var du...
Nej, men vi har ju... Det är ju en turbulent säsong. Vi har, det är, väldigt, väldigt, väldigt många kontrakt går ut. Efter den här säsongen så lämnar... det är väl nästan 8 tongivande... Nästan 8 startelva spelare lämnar väl MFF efter den här säsongen. Sen så Magnus Persson fattade det obekväma beslutet att i stort sett helt peta Magnus Ekeren, som alltså vunnit allsvenska poängligan året innan storstilat, slagit assistrekord. Sen så har den här skadan på Rasmus Bengtsson ställt till det. Sen har vi det hela historien med Kingsley Sarfo som börjar nystas upp under hösten. Det är liksom, det pågår ganska mycket störningsmoment för MFF hela den här säsongen.
Ja, Sarfo-historien är väl nästan redan på sommaren till och med.
Ja, han värvas ju på sommaren och ja, i september tror jag han tas ur träning.
Precis, han har spelat 5 matcher eller 6. Mm. 1 från start.
Ja.
Men det kändes nog inte riktigt harmoniskt rakt igenom den säsongen. Och samtidigt var väl alla till för givet att de skulle vinna på något sätt.
Mm. Nej, men det var ju som sagt, det var ju oerhörd trupptyngd som avgör det här. Det är alltså bra spelare på alla positioner i stort sett som gör att och framförallt då defensivt egentligen försvaret och mittfältet, det är ju kanon. Anfallet kanske inte riktigt så storstilat som det har varit innan. Liksom Shibiki inledde säsongen väldigt bra, mattades ju sen ganska betänkligt. Och Jeremejeff, aldrig riktigt den superinjektionen som man trodde. Liksom.
De släppte ju inte in så mycket mål, men Nilsen och Brorsson känns ju inte som ett mittbackspar heller som skulle leda ut i Europa. Och Brorsson har, om jag minns rätt, fick väl hoppa in i den här vardagsmatchen där också när Bengtsson fick gå ut i paus. Eller var det tvärtom? Nej, tvärtom var det. Brorsson gjorde en jättedålig första halvlek och Bengtsson var halvskadad och fick hoppa in ändå.
Ja, inte ett jättebra byte med facit i hand. Men ändå så ska det sägas att MFF alltså leder serien från omgång 2 till omgång 30. Det är ju liksom, jag tycker att det är en svår analyserad säsong, men den markerade väl också någon slags skifte i MFF att truppbygget började bli mycket äldre efter den här säsongen. Och MFF kanske tenderar till att köpa in färdiga spelare snarare än att liksom under ett tag som det har varit med de här yngre som liksom växer in i laget. Man tittar på Emil Forsberg, man tittar på Ahmad och Durmas och så vidare.
Då går vi vidare. Då har vi på delad tredje plats där bland de här gulden så har vi 2 stycken som har fått 3,8 i snittbetyg. Vi börjar med det äldsta, det vill säga guldet 2004. Det var ju den minnesvärda avgörandet i sista omgången på gamla stadion. Där MFF tog sig förbi Marcus Rosenbergs Halmstad. Elvan det året skiftade ju lite grann. Det var, man ska säga att Tom Prahl som var tränare använde alltså bara 19 spelare från start. Vilket är oerhört lite, även om det var en 14 lags allsvenska och 26 omgångar. Men den standardelvan var Mattias Asper i mål, backlinje, Jon Inge Höjland, Olof Persson, Daniel Majstorovic och Josef Elanga. Mittfält med Lulushanko, Thomas Olsson, Daniel Andersson, Andreas Yngvesson och anfall med Niklas Skog och Afonso Alves. Daniel Andersson kom ju hem på sommaren. Patrik Andersson startade säsongen men spelade bara 10 matcher innan han slutligen fick kasta in handduken. Tobias Gran spelar ganska mycket i början, men försvann sen. Peter Abelsson var en annan som kom in i höstspurten när det var lite ont om folk där bak. Och det här var du inne på, Max, innan, var ju en förlösning för Malmö stad.
Ja, så var det.
Det gått 18 år sedan det förra guldet.
Ja.
Bara på Patrik Andersson invändning, förlåt. Är det inte 2005 han kastar in handduken?
Jo, för säsongen menar jag.
Ja, okej. Förlåt.
Han, han var inte med på de sista matcherna på hösten heller. Där, nej. Nej. Jag vet faktiskt inte, kommer inte ihåg när han exakt försvann, men han spelar ju inte guldmatchen till exempel.
Han gjorde bara 10 matcher från start.
Ja. Men jag skulle ju ändå vilja lyfta att honom som när man pratar om typ 11 så är han ändå liksom den nummer 12 då.
Ja.
Han var ju på något sätt den som var den avgörande faktorn som fick tron tillbaka i laget, som fick tron tillbaka i klubben och i staden. Med sin vinnarskalle och med sin instinkt. Och plus då att han dessutom får hem Daniel på sommaren som gör att de blir ett ledarteam i truppen, skulle jag vilja säga. Även om Daniel var inte så gammal då. Men jag tror det är liksom som en otrolig nyckelfaktor för att det blev som det blev. Sen kan man ju säga att Tom Prahl hade ju haft det tufft. Han var ju ifrågasatt mycket av Hasse Borg fram och tillbaka, kändes det som. Och han fick spela med spelare som han inte alltid gillade, men han tog väl tillbaka det här lite grann 2004 ändå, och det var att han fick vika sig att Afonso Alves var anfallare. Men han gjorde ett otroligt stort jobb i ett svårt läge att hålla ihop detta toppar, det måste jag säga.
Det var ju det som är tydligt när man tittar på hur de här matcherna såg ut, det var ju att Prahl föredrog att hellre göra förändringar i formationen istället för snarare än att ta in nya spelare i startelvan, så att säga. De hade ju lyckades ju få till en väldig kontinuitet. Tittar man på Aspo spelade alla matcher, Höjland alltså från start då, och Höjland spelade 25, Elanga och Skog också, Afonso spelade 24, Olof Persson och Chango spelade 23. Så att då har man den grunden att stå på så kommer man ju ganska långt.
Och när man tittar på, nu har jag bara sett från 2004, bara sett om guldmatchen så att säga, men alltså, det fanns ju sådana profiler. Thomas Olsson var fantastisk det året som motor. Det är lätt att glömma bort honom, men han var otroligt duktig. Och sen var det ju mer, vad ska man säga, jobbare runt honom i form av att Hasse Mattisson eller Daniel Andersson, Lurochanko och Yngvesson som slet och tappade bollar men sprang och sprang. Och så hade man ju ett fantastiskt anfallspar i Skog och Alves. Ett lite udda par, men som alltså jag håller dem väldigt, väldigt högt, måste jag säga.
Intressant upplägg Prahl hade också, tycker jag, att köra helt utan yttermittfältare.
Ja. Egentligen.
De som roterade på kanterna var ju alltså Hasse Mattisson, Andreas Yngvesson, Lulushanko och Tobias Gran i princip.
Yngvesson var väl den som var mest kantspelare av dem.
Ja, fast han kom ju som anfallare.
Ja. Nej, men det var någonting som en oerhörd styrka i de individuella prestationerna. Sen var väl försvaret kanske inte det allra starkaste totalt sett, men Olof Persson gör ju en jättebra säsong, Höjland är otroligt stabil och Elanga var ju dessutom han var ju nästan kantspelaren, han var ju väldigt offensiv på sin sida.
Ja, alltså de hade ju Höjland och Elanga fick ju ta väldigt stora ansvar för de korridorerna.
Jag tyckte att de hade väldigt bra fotboll, det måste jag säga, och Thomas Olsson var ett jätteutropstecken på mig.
Ja, han gjorde ju livet surt för MFF sen när han gick till IFK Göteborg. Han stod väl lite slut när han lämnade MFF nästan. Sen så gjorde han ju livet surt för MFF som IFK Göteborg-spelare under Åkerby-tiden framförallt.
Det var många som gjorde livet surt för MFF då.
Ja, det kan man ju säga. Till MFFs försvar.
Men det är ju ingen faktor i det här, men när vi pratar just vad betydelsen för staden och så vidare, så den matchen i näst sista omgången är ju en av dem som kommer sitta starkast i mitt minne för all framtid med Malmö FF. För det är när Malmö möter just Göteborg borta, och det går, vad var det, 48 bussar från
Malmö upp till Göteborg. Det hela vägen upp är halsdukar ut genom bilarna och det går tåg och jag vet inte allt. Alltså det är någonstans mellan 7 och 8 tusen Malmöbor var förmodligen där uppe.
Det blir en extra buss för varje gång man berättar historien.
jag är inte säker på siffran 48. Men jag vet att Peter Olander, eller Peter Solmer som han heter nu, han berättade att de skickade iväg bussarna med ett par minuters mellanrum då, ja. Eller om det var 10 minuter. Och när sista bussen gick så var den första i Halmstad. Och det säger ju en del liksom om vilket följe det var. Det var liksom...
MFF följer ju egentligen, om man tittar på liksom konkurrensmässigt, så har ju MFF den klart bästa truppen. Man är det bästa laget den här säsongen. Men det är ju de här två förlusterna, höstförlusterna i oktober mot Kalmar och Landskrona. 2-1-0 förluster där man har nästan schabblat bort guldet. Man åker ju upp till Göteborg med knivet mot strupen liksom, och det är ju stor publik och magiskt följ och allt sånt där, men det var ju många som inte kunde sova inför den matchen, kan jag tänka mig. Alltså det är ju verkligen, man behöver tala om någon slags förbannelse där. Det har ju gått väldigt, väldigt lång tid sedan Malmö FF vann ett SM-guld, och nu har de ju på väg att tappa det liksom.
Det kan man ju säga att både Göteborg och Halmstad gör ju en bra säsong, alltså är verkligen, så där är ju tuff konkurrens hela vägen, även om
Sverige höll ju på Halmstad, får man väl säga. Det var ju en liten sandsaga där. Sen så möts de ju av det här klassiskt, numera klassiska tifot uppe på Ullevi, det här Welcome to Sweden tifot. Det var väl extra bränsle för malmöiterna, kan jag tänka mig. Kanske var det det som kostade IFK Göteborg matchen till och med. Och en annan reflektion som jag tänkte på med den här säsongen, som jag ville bara ha sagt, att en spelare som vände hem, som egentligen åkte ut i Europa med och gjorde det väldigt bra, var ju Yxelov Smanovski. Han vände ju också hem under sommaren. Han får ägna sig åt inhopp under hela hösten. Och då har vi alltså en spelare ändå som har en utlandskarriär med ganska många mål i Serie A ändå. Och sen en vända i Bordeaux som inte var helt lyckad. Men alltså, hade ett svenskt fotbollsproffs utomlands haft den sessionen i Italien som Yxel hade haft och vänt hem till Allsvenskan. Det är ju egentligen den större hemkomst av Marcus Rosenberg på många sätt. Alltså rent vad han har presterat ute i Europa. Till mångt och mycket. Men det blir ingen lyckad hemkomst alls.
Nej. Där fanns ju, det tog aldrig fart igen.
Han är också 27 år när han kommer hem. Det är ju inte mycket. Alltså, det är ju inte så att karriären är över på något sätt.
Nej. Då går vi vidare. 3,8 sa vi, va? Landar ju betyget även på det Rickard Norling ledda laget från 2013. Då hade MFF en 11 med Johan Dahlin i mål, Mikko Albornoz, Pontus Jansson, Filip Elander eller Erik Johansson senare Berg och Ricardinho i backlinjen. Elander och Johansson spelade i princip lika mycket från start. Mittfält från höger, Gillan Hamad, Erik Friberg, Marcus Hallstig, Simon Tern. Anfall, Magnus Eriksson och först Tokel Oranti, sen Guillermo Molins. Noterbart är att Emil Forsberg gjorde 20 matcher från start utan att jag riktigt har lyckats hitta någon plats till honom i den här startelvan. Vilket är lite konstigt.
Simon Tern spelar ju många matcher centralt, eller många, det var ju där han ville spela, det var ju en följetong den säsongen.
Men det kändes ju som också lite att det är så många spelare som har många matcher från start. Det känns ju också lite symptomatiskt för Rickard Norling. Han var ju glad för att flytta på spelarna lite hit och dit.
Ja, och samtidigt att inte använda så där jättemånga spelare. Varför truppen var ju inte superbred?
Nej.
Det är ett begränsat antal spelare han flyttar.
Ja, det är 23 som har spelat från start. Men av dem så är det ett par som har spelat väldigt lite. Vi ska ju minnas att Daniel Andersson var tvungen att dra på sig skorna till och med.
Ja, det är väl Brommapojkarna borta. De startar med Daniel Andersson och Amin Azari, tror jag.
Nej, Erdal Rakip, va?
Ja, där kanske det var.
Han spelar en match.
Jag tror det är Rakips första match. Rakips debut tillsammans med Daniel.
Så kan det vara.
Men den där, vad känner ni, vad minns ni mest och helst från den säsongen?
Ingen kärn. Jag flytt.
Jag minns att det var ganska turbulent i klubben ekonomiskt sett. Så att det var väl egentligen inte så många som trodde på MFF den här säsongen.
Jag minns att Alki Kärm och Molins höst. Om jag minns rätt nu här så var han ju helt, han avgjorde ju uppe i Borås mot Elfsborg. Han var väl en väldigt, väldigt betydelsefull kugge det här året. Där man som sagt i övrigt flyttade runt rätt mycket i laget och hade många spelare på olika positioner. Men det var också spelare som kunde spela på flera platser.
Nej, Molins var ju helt sanslös när han kom tillbaka. Rantia innan hade ju inte varit dålig. Många befarade ju att det här... Det var ju starten på en period där MFF sålde anfallare. Nej, den började redan året innan när man sålde Ranegi. Och nu var det Tokile Ranti och sen några år senare var det ju Vidar Önkärtan som MFF visade att man hade ett grundtrygghet som inte var beroende av just en enskild spelare offensivt, vilket var rätt häftigt. Viktigt denna säsongen var ju Gilan Hamads förlängning. Han förlängde ju sitt kontrakt med ett år efter 2012. Han var ju oerhört besviken. MFF hade ju missat Europaspel till och med året innan då. Men förlängde med ett år och var kapten och så. Han gjorde ju en fantastisk säsong överlag. Det var ju oerhört viktig för laget.
Vad det gäller Ranti och Molins, mer eller mindre bytte väl av varandra om jag minns rätt.
Ja, en match mot Öster borta. Var det Kalmar? Kalmar var det, just det.
Eller nej, du kan ha rätt att det var Öster.
Jag tror inte. Kalmar borta var Molins första match. Han gjorde mål i den.
Ja, just det.
Ranti sista.
Ja, det var liksom så. Det var där uppe det. Och Ranti hade ju varit väldigt viktig med sin speed under våren naturligtvis. Men Molins blev... han gjorde ju mål direkt. Allting blev rätt hela hösten där. Det tror jag drev laget väldigt, väldigt mycket. Sen är det ju ett välbalanserat lag skulle jag vilja säga också. Med många spelare som dessutom kan göra mål.
Jag skulle vilja...
Magnus Eriksson gjorde ju 25 poäng den säsongen.
Ja, han var
just det. Av det jag har sett MFF så skulle jag nog säga att jag kanske inte har den högsta lägsta nivån det här, men högsta nivån är den mest underhållande årgången i Allsvenskan, ska jag säga. Jag kunde ju spela fantastisk fotboll emellanåt där jättemånga spelare utgjorde hot och där, och det är ju lite paradoxalt egentligen eftersom det inte är det man förknippar med Rickard Norling nu de senaste åren, men den personliga individuella friheten offensivt var ju oerhört stor. Det var ju liksom, vi hade Tern, vi hade Hamad,
Erik Friberg som gjorde 6 mål på 6 avslut väl?
Ja, men lite så, och sen Molin, så vi har Emil Forsberg och så vidare, så det var ju, vi spelade jättesvårstoppade jag ska inte glömma Mikko Albanossa också med sitt han har ändå oerhört spelsinne där bakifrån. Och Ricardinho likaväl. Det är ju två frejdiga ytterbackar får man att säga. Och sen den här backtrion då. Jansson, Hellander, Johansson. Det här är alltså spelare som blir landslagsbacka sen. Det är oerhört hög klass.
Sen avgörandet. Jag har ju beskrivit det innan. Men ni kommer ihåg det var ju uppe i Borås då. När Molins gör 2 mål. Och det var ju matchen som vi inte visste om den skulle kunna spelas. Därför Stormen Simone var på väg in. Det var väldigt mycket turbulent runt det hela. Supportarna kunde inte åka tåg upp för de var inställda. Mm. Men de tog sig med bilar och bussar och på annat sätt. Det blev en väldigt häftigt firande. Det blev planstormning utan dess like, så laget vågade knappt komma ut igen. Det blev lite rörigt efteråt om vi ska uttrycka det så.
Och det var också så att han tog inte helt motvilligt på sig rollen som att gå ut och liksom prata med supportrarna. Inte höga odds för det.
Och sen var det ju samtidigt då när Rickard Norling stod och pratade med oss efteråt och jag sa att han skulle fortsätta året därpå, men det var lite din mun svarar ja men dina ögon svarar nej. Det var väldigt, det här som du var inne på Fredrik, det kändes turbulent alltså hela vägen. Det var ju oroligt mellan honom och sportchef Per Ågren och det var stöket. Och inte minst ekonomin, när vi nämnde Ranke, det var ju faktiskt så att det räddade MFF den sommaren. De hade enorma likviditetsproblem och dåvarande vd:n Per Nilsson drev igenom försäljningen av Ranke för att klara klubbens ekonomi.
Det är så en klubbledare någonstans måste agera och fatta den typen av obekväma beslut med klubbens bästa. Sen så, Rickard Norlings roll överlag den här säsongen är ju är väldigt intressant, tycker jag. Det är fascinerande på många sätt. Stockholmare, urstockholmare får man ju säga. Men samtidigt också väldigt malmöitisk på många sätt. Bångstyrig. Och han blev ju... Det var ju många som tänkte inför den här säsongen, vad gör han här i Malmö? Han är ju, håller på med sina blommetaforer och så vidare. Men det visade sig att han faktiskt... Han visade inte bara alla andra utan också sig själv att han var en vinnare. Han lyckades ju faktiskt fatta de här viktiga besluten genom hela säsongen och också utveckla Malmö FFs taktiska spel på ett så sätt som man kanske inte, kan jag känna ibland i alla fall, inte fått tillräckligt med cred för. Mycket av det som när Hareide tar över laget året därpå, att det finns, han utvecklar och gör MFF mer cyniskt, mer redo för Europa, och det hade man kanske inte kunnat bli med Rickard Norling i den fasen. Men det grundspelet han har satt där har ju gjort jobbet lätt, så att säga, för Hareide. Eller lätt och lätt, men det ligger en bra grund i att MFF kan spela vägvinnande och även underhållande fotboll.
Vi kastar oss vidare i historien. På andra plats av de här gulden finns då det Allan Kuhn-ledda laget från 2016. 3,9 i betyg. En typ 11 som består av Johan Wieland i mål, backlinje Tinnerholm, Kari Arnason, Rasmus Bengtsson och Berang Safari som kom hem på sommaren. Mittfält, Jo Inge Berget, Enoch Kofi Adu eller Oskar Lewicki, Anders Christiansen och Magnus Wolf Eikrem samt Markus Rosenberg och vidare Örn Kjartansson på topp. Då var det ju så att Kjartansson försvann på sommaren och ersattes av Alexander Jeremejeff, som även om han inte gjorde lika mycket mål som Kjartansson, så bidrog han ju ändå högst väsentligt poängmässigt. Det finns ju ett par saker, statistiska saker att påpeka från den säsongen. Det ena är att Markus Rosenberg bara spelade 18 matcher från start. Med för honom ganska blygsam poängskörd som följd. Det var ju 2016 och 17 där egentligen. Kjartansson gjorde alltså 14 mål på 20 matcher innan han försvann. Magnus Wolf Eikrem hade det året 15 assist. Och man får ju säga att de två spelarna drog ju oerhört stor nytta av varandra. Tänk att de hade haft svårt att uppnå den poängskörden utan sällskap av den andra. Vad säger ni om det påståendet?
Ja, men det året handlade ju väldigt mycket om individer och individuella prestationer, och Ekrems start på säsongen var ju fenomenal. Hela våren var helt magisk. Så att du har säkert rätt i ditt antagande att de var.
Det var ju väldigt ofta han som hittade in till Kjartansson.
Så var det. Kjartansson passade aldrig tillbaka bollen.
Nej, det var avslut på ett.
Nej, men det fanns ju någon sorts magi i det där.
Det är väl också det som förklarar Rosenbergs lite skralare poängskörd den här säsongen. Mycket där i alla fall förklarat det själv med. Han fick ta en annan roll med Kjartansson. Ja.
Och det fanns flera, jag minns många tillfällen då Rosenberg slog ut med armarna och var besviken när Kjartansson hade plockat åt sig bollen och skjutit till lägen där han kunde passa. Så att det fanns ju problem i den konstellationen, det gjorde.
Örebro borta är väl en av de mest signifikanta matcherna när det kommer till det, där Max Rosenberg kunde bli lite hattrickskytt i första halvlek men fick aldrig bollen liksom, av Kjartansson.
Och då är vi egentligen inne på det som jag tror är det stora problemet det året, och det var ju tränarsidan. Och Allan Kuhn var ju en fantastisk behaglig, trevlig person, men han hade ju en bakgrund som liksom inte riktigt stämde in. Han var en för gammal andretränare som inte hade den erfarenheten av att leda spelare. Framförallt tror jag inte att det går sett om han hade spelarmeriter ända uppifrån Örgryte, att han liksom hade inte de meriterna med sig att riktigt, vad ska man säga, ta förtroende från de duktigaste spelarna i laget, utan de kände ganska snabbt att de kunde mer. Och från sommaren och framåt så är väl visan att det var med, alltså spelarna styrde laget väldigt mycket.
Precis. Kuhns främsta, en av främsta intrycket är ju de här, den här fantastiska skådespelarinsatsen, de här Coop-reklamerna som MFF gjorde inför den här säsongen.
Ja, och sen var det ju Frostet, jag vet, jag har visat er den här, vi gjorde ju en intervju med Daniel Andersson och Kuhn efter sista matchen när de hade firat guldet, där de knappt tittar på varandra. Alltså det fanns ju någonting som inte klickade där, och det framstod väldigt tydligt, och jag tror att det var spelarna som knöt näven mycket och liksom att vi ska lösa det här ändå, vi vill vinna guld. Och säkert med stöd av Daniel Andersson. Sen gjorde naturligtvis att han kunde vad han kunde. Det var inte så att han var inte otrevlig eller obehaglig på något sätt, men han räckte inte riktigt till för den här nivån helt enkelt.
Säsongen är till stor del brytningspunkter med cupkvalet mot Landskrona och MFF åker ur då.
Ja, just det. Där var ju ett väldigt avgörande läge. Det fanns ju ett tidigare också, det var ju när Kuhn lyckades coacha bort cupfinalen på våren.
Just det. Det var de två sammanslagna där.
När Oskar Lewicki blir utvisad och Kuhn väljer att plocka av Markus Rosenberg i Malmö leder med 2-0. Började tappa omklädningsrummet där, och sen Landskrona så var det ju totalt tappat. Så är det.
Precis. Det är också ett enormt lag har de samlat på sig där, Malmö FF. Det är inte så mycket mer att säga om det egentligen. Det är ändå någorlunda spännande, allsvenska AIK och regerande mästare Norrköping utmanar och ganska länge ändå. Men är ju inte på MFFs nivå helt enkelt.
Men sen kommer ju också, kan man ju inte glömma att det här, sen kommer ju ett genombrott här också när Malmö säkrar ju guldet uppe i Falkenberg och Mattias Svanberg slår igenom och gör en fantastisk match. Han fick ju inte så mycket spel till, han var ju ung då, men då var ju både Anders Christiansen och Markus Rosenberg skadade och de hade ju bekymmer. Christiansen var ju borta hela hösten, mer eller mindre, och ändå så gör Malmö en så bra säsong, så att det var ju otroligt duktiga spelare. Och eftersom han är en personlig favorit, så det jag minns absolut bäst från den säsongen, det är Magnus Wolf Ekrems säsong, för den var helt fantastisk. Och det är väl än idag svårt att förstå om Malmö genom att inte hitta rätt plats i systemet slarvade bort honom på det sätt man gjorde.
Då så avslutar vi det här med guldet 2014 som har fått snittbetyg 4,2. Jag har det tränade laget som ofta ställde upp med Robin Olsen i mål. Eller alltid i princip. Backlinjen från höger. Mikko Albonos första halvan och Anton Tinnerholm andra halvan. Sen har vi Erik Johansson, Filip Helander och Ricardinho. Mittfält Magnus Eriksson, Marcus Halsti, Enoch Kofi Adu, Emil Forsberg. Anfall Marcus Rosenberg och inledningsvis Guillermo Molins som sedermera skadade sig och ersattes av Isak Kiese Thelin. Och här är ju då värt att nämna Marcus Rosenbergs fullständigt sanslösa poängskörd med 15 mål och 14 assist på den säsongen.
Bara i allsvenskan.
Bara i allsvenskan.
Gör allt i Europaspelet i princip.
Ja.
Ja, bara parentetiskt där så hävdar jag ju fortfarande att han skulle haft guldbollen det året. Men det stod ju stadgarna att Zlatan skulle ha det. Så att... Nej, men man kan spela det ju inte i landslaget. Men ingen spelare har betytt mer för ett svenskt lag än vad Rosenberg gjorde det året, vill jag påstå, i modern tid.
Ändå gick ju, när jag fick in den här säsongen så var det ju liksom... Jaha, Åge Hareide, han är ju slut. Vad ska han här att göra? Har MFF inga mer idéer i sin tränarrekrytering än att ta en gammal norrman som liksom försökte släcka bränder i Helsingborg några år innan? Har inte han lagt av? Och samma Marcus Rosenberg. Typ ett inhopp i West Bromwich.
Har du bisitt där, Fredrik?
Ja, precis.
Det är något på i bakgrunden.
Det går inte bli lite applåder medan.
Ja, precis.
Ja, vi är strax färdiga.
Ja, nej, men det var liksom det som var känslan kring MFF från många håll. Eller kanske inte känslan kring MFF för de som jobbade här nere, men den allmänna uppfattningen, så kan vi uttrycka det, om Malmö FF. Att det var ju väldigt många som inte trodde att det här skulle bli alltså hade man sagt det när Ogari sa att MFF ska nå Champions League till sommaren, så var det ju, ja, det var ju lite så att det skrattade ju nästan de flesta åt.
Men sen så hittar man ju, alltså när man tittar på det laget, det är ju en perfekt balans med bara skickliga spelare på sina positioner. Marcus Hallstis har blivit defensiv inom mittfältare tillsammans med Kofi Adu. De här offensiva kanterna med Forsberg och Eriksson, alltså det är, och backlinjen ska vi inte prata om. Det är liksom landslagsnivå rakt av, skulle jag vilja säga.
Ja, det är ju synnerligen hög klass. Det är ju landslagsspelare på. Marcus Rosenberg ville ju inte vara landslagsspelare.
Och Ricardinho nådde inte brasilianska landslaget. Men,
nej, inte riktigt än.
Lite svagt. Men nej, och sen det blir en annan spelartyp, men när Isaac Kiese Thelin kommer in, han gör ju bland annat det här avgörande målet som tar dem vidare i första omgången i Europaspelet mot Ventspils, och sen är han ju väldigt viktig, och han gör ju mycket för Rosenberg naturligtvis, underlättar för honom.
Och sen så NO Kofi Adu slår inte bort en passning på hela säsongen. Nej, i stort sett. Men då ska jag ändå liksom, då är det ändå inte helt lätt, det är inte en oproblematisk resa för MFF för dem att Molin skadar sig, som alltså varit fantastisk under vårsäsongen och öst in poäng. Han har inte fortsatt, han slutade 2013, utan han har liksom tagit det vidare ytterligare. Och sen så försvinner Albornoz under sommaren. Han spelar ju VM med Chile där och sen lämnar han.
Pontus Jansson,
och där är det ju lite strul, han vill inte förlänga, och Pontus Jansson har ju en jäkligt tuff tid där, och vi ifrågasatt och supportrarna, och det är en kille som aldrig skulle svika MFF liksom. Så att han har ju det jobbigt. Så att, och samtidigt så får man också säga att man tittar på bänken under hösten. Där har vi alltså Amin Azari, Simon Kroner, Rakip, Pavel Cibicki.
Johan Hammar gjorde 5 matcher från start.
Ja, det är ju småvalpar liksom. Så att det är ju inte så att det är inte en vansinnig truppbredd egentligen. Men det är ett häftigt lag, för att det är ju så lokalt förankrat på något sätt.
Och vissa av de här, typ Simon Kroon, du får ju ut mycket när han väl hoppar in. Bland annat så hoppar han in mot Salzburg hemma och är väldigt duktig med sin fart. Utanför allsvenskan igen där då.
Nej, men det här är ju en säsong där MFF kopplar greppet från start och egentligen aldrig släpper det. Och guldet firas ju i Stockholm med att Marcus Rosenberg hyschar borta hemmaklacken. Och firar med supportrarna som är uppslängda på tredje etage.
Ja, det var inte snyggt den gången.
Det var ju så tydligt bevis på att Malmö FF hade tagit ett steg i svensk fotboll och de andra hade inte hängt med. Det är alltså MFF firar guldet uppe i Stockholm i början av oktober. Lite sådär mitt emellan Champions League-matchen. Ja visst, vi ska möta Juventus sen. Eller var det Atletico Madrid? Nu går vi upp och hämtar guldet här i Stockholm och vi avfärdar AIK ganska enkelt. Alltså de hade ju liksom rört sig upp på en annan nivå. Det var speciellt att se. Det var många sådana tydliga exempel. Jag kommer ihåg bortamatchen mot IFK Göteborg i, jag tror att det är i maj 2014. Alltså MFF helt överlägsna. I första halvlek är de så bra så att IFK får knappt låna bollen, och då var ändå IFK inget dåligt lag under den här perioden, utan även för spela en fotboll som är, den är liksom både vacker och cynisk på samma gång. Det var imponerande på många sätt.
Ja, det känns utslagbart faktiskt.
Det får bli slutorden då, tycker jag, eftersom det inte går att toppa det enligt er.
Så är det.
Inte enligt mina betyg heller. Vi får se helt enkelt när vi återkommer. Det är svårt att säga om nu för tiden. Vi får ta det dag för dag och se vad det blir av det.
Ja, det här, vi får se om Hammarby ger oss någonting nytt att prata om.
Tills dess så har detta varit avsnitt 211 av MFF-podden, där vi anser att svensk elitfotboll ska spelas någon gång. Gärna på gräs. Men i nuläget är vi beredda att kompromissa.
Vi tar alla.
Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej då.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.